Bollesagor utkom år 1983, alltså 5 år efter Harry Martinsons död. Bollesagor består av texter som blivit kvar i samband med utgivningen av hans bok Vägen till Klockrike. Harry Martinson arbetade med Vägen till Klockrike i 10 års tid. Ursprungligen omfattade materialet mellan 2 000 och 3 000 sidor, som han skar ner till ungefär 300 sidor. Och när boken förelåg i korrektur så skar han bort ytterligare text för att den inte skulle bli för tjock. Harry Martinson hade själv planer på att samla delar av det överblivna materialet till en samlingsvolym med namnet Bollesagor. Men detta blev alltså inte av under hans livstid, utan texterna hamnade på universitetsbiblioteket i Uppsala. Och där gjorde så småningom redaktör Inga-Lisa Munk ett urval som blev Bollesagor. Hon berättar i en efterskrift till boken att hon valt ut texter som hon tycker ligger nära Vägen till Klockrike utan att för den skull det ska bli någon upprepning. Det är samma motiv som återkommer i båda böckerna. I centrum för berättelsen står Bolle som vandrar omkring i Sverige i början av seklet. Bolle, eller det vandrande ögat som han också kallas, iakttagaren, resonören. Här finns motsättningen mellan de som vandrar och de som är bosatta. Kärleken till naturen och till hantverket. Och protesten mot den nya tidens fartbrusning och maskincivilisation. Vi ska höra Mats Trondman och Janne Holmberg, båda från Olofström, läsa några Bollesagor 3 måndagar framöver.
En senhöstdag vid ett vägskäl i Örkeljunga socken träffade Bolle en förlorad son som föreslog att Bolle skulle följa med honom hem, så skulle han få se hur en gödd kalv tillrädes. Istället för att gå österut så följ med mig åt sydväst, sa den förlorade sonen. Du kommer att bli väl mottagen där hemma. Få mat och en skjorta och en 5 eller 10 i pengar och en ny kavaj. Nåja, tänkte Bolle, det kan ju göra detsamma vart man går så länge det inte är kallt. Jag hinner ändå upp till hyttorna till vintern. De gick ett par dagar åt sydväst, tog sedan av lite sydligare och var på tredje dagen skväll fram i den stad där den förlorade sonen hade sina föräldrar. Under tiden de vandrat tillsammans hade Bolle blivit invigd i den rika odågans familjeförhållanden. Min far är tät, sa den förlorade sonen, men också sparsam. Och det lönar sig knappt för mig att komma hem oftare än ungefär 1 gång var 3:e år. Men då blev det fest. Då har han hunnit bli god på mig igen. Jag brukar då laga så att jag kommer lagom till söndagsmiddag. För då vet jag att de har dillkött och det tycker jag är så symboliskt. Erfarenheten har visat att just söndagar är de bästa dagarna för de förlorade sönerna att komma hem. Till då är föräldrarna mer bibliska än under affärsdag. Min moder är ett guld, som du säkert också ska tycka, fortsatte odågan. En syster har jag också. Och opartiska män som sett henne säger öppet att hennes ögon är stjärnor. Hon är förresten, och det var hon redan vid förra hemkomsten, förlovad. Med vem vet jag inte, men jag hoppas bra. Ja, så när jag såg ju barnet i familjen. Min något yngre bror Vita Fåret. En alltigenom skötsam pojke. Jag beundrar honom, även om han själv sällan kan dölja sitt förakt för mig. Själva hemkomstdagen brukar han vara mycket förekommande. Han behandlar mig korrekt. Och jag vet att han också kommer att behandla dig korrekt. Du ska observera honom när han sitter vid bordet. Han sitter nästan frånvarande, fast som jag sa korrekt, ja. Man skulle kunna säga korrekt frånvarande. Och då ser hans ögon långt bort. Långt ut i världen på de vägar som jag luffat på, men som han själv aldrig vågat gå. Men vid det tillfället vandrar han på de vägarna i anden. Han ser tvärs igenom mig och ut på de vägarna. Den dagen då jag kommit hem och sitter där mitt emot honom och är närvarande, då blir han den frånvarande och hans själ är ute på resor. Under tiden är han mekaniskt korrekt vid bordet. Ja, det där kommer du få se. Det gör ett egendomligt intryck. Det ser ut som om han gick i sömnen och som om han just hade satt sig vid bordet sovande med öppna ögon och med en insomnat tvungen hållning. Men detta stämmer ju också med de korrekta. De är ju sömngångar. De låter sig inte ryckas med. De går och sover den sömn som är bestämd för deras värld, och den korrekta mekaniken, det är deras ledstång. Den värld som är spöklik för mig, det är vardagsvan för honom. Medan min värld nog är spöklik för honom. Vi går och sover varsin sömn i två olika sömnvärldar, helt skilda från varandra. Och sitt slag av sömn tar han för vaka. Och mitt slag av vaka tar han för sömn. Men den dagen är han osäker. Då rycks han med av allt jag berättar. Men vill inte visa det. Det syns bara på ögonen hur han reser och hur han färdas och far den dagen. Har du nu gjort en bild av min familj så du är beredd på den? Jo då, sa Bolle, men tror du att det passar att jag som är vilt främmande går med dig hem en sån dag? Fullkomligt. De är så översvallande den dagen så det är ingen fara. Förutom att det kan vara intressant för dig att ha varit med vid ett sånt tillfälle. Att få följa den förlorade sonen hem, det skulle jag själv tycka var intressant. Om ett sånt tillfälle erbjöd sig för mig. Tänk bara på att uppleva stämningen. Vilken stämning där med den symboliska måltiden, med kalven och allt sammans. Och tända ljus och fuktiga ögon. Särskilt mor brukar bli så gripen. Näst efter julafton, barnaårens främsta högtid, finns det nog ingen som är mera stämningsfull och som inbjuder till andakt på samma sätt som den som ägnas det fullvuxna och förlorade barnet. Högtid, sa du. Bolle var lite betänksam och förvånad. Högtid? Firas den där dagen som högtid? Den förlorade sonen såg på honom. Ja visst, vi firar den regelbundet hos oss. Märkvärdigt, sa Bolle. Det har jag inte hört. Ja, naturligtvis firas den bara i sådana familjer där det verkligen finns en förlorad son, sa odågan. Att den inte firas i andra säger sig självt. En ungkarl firar till exempel inte barndop och 20-åringen inte sitt diamantbröllop. Men i de familjer som har ett svart får, där är den förlorade sonens hemkomst en av livets höjdpunkter var gång den förekommer, det försäkrar jag. Och hos oss förekommer den regelbundet. Den är en kär tradition hos oss. I min familj har de firat min hemkomst 5 gånger. Så jag talar av erfarenhet, tillade odågan förtydligande. Bolle gick en god stund, tyst på sin kant av vägen. Han hade lyssnat mycket noga till varje ord som den förlorade sonen sagt. Nu gick han där och besinnade det sagda, efterprövade det, vägde varje ord på ett slags besinnandets våg. Under tiden närmade de sig mer och mer den förlorade sonens hem. Innan kvällen skulle de vara framme, ja helst på eftermiddagen, någon timme innan det söndagstraditionella ljusa kalvköttet med dillsås dukades fram. De brukar äta 16:00 om söndagarna, hörde han odågans troskyldiga röst frästa i blåsten. Orden tycktes bara flyktigt ta vägen förbi Bolles öron och fladdrade sedan bort över slätten. Nå, det var ju sällan han åt lagad mat. Nästan alltid blev det handmat vid dörrarna. Bordsmat, det var undantag. För den delen var saken avgjord. Det kunde vara gott med bordsmat. Vad han mest tvekade inför var att den förlorade sonen bodde i en stad. Att gå in i städer var alltid en plåga och ännu större plåga var det om söndagen. Under 12 års tid hade Bolle systematiskt undvikit alla städer utom de oundvikliga. Det fanns några få oundvikliga genomgångsstäder hur lantligt och skoglikt och häradsaktigt man än gick. Örebro var ett sånt ställe. Ett riktigt nav i ett hjul av vägar. Sådana städer var för luffarna vägspridda städer. De höll stora utspridda vägar i sin hand och knöt samman landets olika verkligheter med varandra. Örebro hade varit så i många, många 100 år. Men eftersom det ligger i en stads ambition att vägarna framförallt bör leda dit och först i andra hand därifrån, så var Örebro inte stolt över sina vägar därför att de pekade utåt åt alla håll, utan mer därför att de pekade in i Örebro. Men för alla resande, som var verkliga resande och inte bara hindersmässfarare, marknadsfolk och torgbönder, var städer sådana som Örebro i första hand stora vägskäl. Vägspridare, en vederhäftighetens oundvikliga labyrint som luffaren med bävan sökte sig in i med det ärendet att uppsöka någon av de många utgångarna. Och var gång han lyckligt kommit igenom denna pressande labyrint av vederhäftig bestämd verklighet kände han sig lättad. Då hade han återkommit ut i riket, det stora häradsriket, som var så stort och så lantligt att vederhäftighetens pressande makt gick bet på uppgiften att helt underlägga sig varje vrå. Ty där ute fanns inga vrår, men horisonter. Det var detta som var det fina, det stora, det befriande med riket. Varje stad var en labyrint eller en vrå, men landet var en värld av horisonter att välja. Det fanns några få sådana städer som var oundvikliga. De kunde inte kringgås, och försökte man kringgå dem fick man avstå från hela landskap. Och fanns det då ridande landsvägspolis i långt utliggande flygelbygder, såsom Västmanland och Östergötland, då var vägarna ännu mer i labyrintstädernas våld, och det blev stormäktiga vägskäl som behärskade 3 eller 4 län. I hundratals smärre vägskäl måste då luffaren allvarligt räkna med dessa vederhäftighetens fästningar, varifrån makt utgick åt alla håll. Därför blev städerna aldrig den äkta riksluffarens boning eller tillhåll. Luffare som dröjde sig kvar i städer mer än vad som var alldeles nödvändigt var dekadenter på luffarvägen. För riksluffarnas sätt att se var det dessa dekadenter som förstörde vägarna och gjorde hela län omöjligt att gå. Socknen Vagnhärad var ju en ren bondsocken i öppet landskap, men den var förstörd av dekadenter och ansågs därför som en av de hårdaste socknarna i riket. Att följa den förlorade sonen hem till hans föräldrar var därför ett företag, och att en häradsgående riksluffare av Bolles typ inte utan vidare sade tja till ett sådant företag kan läsaren nu lätt förstå. Dessutom var det söndag, och risken att komma i vägen för begravningståg var uppenbar, särskilt som Skåne är tätbefolkat och begravningar inga sällsyntheter. Under dagens lopp måste de trycka för 2 begravningar i Tottarp och 1 i Burlöv. Och i Tottarp var Bolle inte säker för ännu ett, vilket gjorde att de fördröjdes. De satt bakom en stor vinterhalmstack medan sorgetåget passerade. Sen kom det så mycket allvarligt klädda skåningar från alla möjliga håll och gårdar, så det såg ut som om man skulle samlas vid ännu ett sorghus som låg framom dem i deras väg. De satt kvar bakom halmstacken en hel timme, men när likvagnen inte kom tillbaka insåg de omsider att de hade tagit fel på tecknen och skyndade sig vidare mot Burlöv och staden. De hann inte fram till middagen. Det var kvällsmatdags i den förlorade sonens hem när de äntligen nådde dit. Strax förinnan hade det börjat regna och ruska, och november månad som det var så frös de. De var våta och deras kläder började ånga när de kom in i värmen. Den förlorade sonens fader var en distingerad gammal herre av så pass stabil medelklass att hemmet verkade smått förmöget. Han hälsade inte ovänligt på Boll, betraktade honom bara vänligt granskande genom pengsnen, och blicken lugnade Boll. Han insåg att han inte behövde vara inställd på något försåt. Det blev den vanliga borgerliga ceremonin med klädhängare och tamburfrågor. Modern höll tårögd den förlorade sonen i sina armar och klappade honom ivrigt på skulderbladen. Är du hemma igen, min kära, kära son? Jo du. Mamma, man längtar allt hem till dig ibland ändå, sa odågan. Kom in och ta av dig och ta på tott, kära barn. Du är alltid välkommen, du vet. Du är alltid väntad. Ja, det är roligt att höra, mamma lilla, sa den förlorade sonen med en viss känsla i rösten. Han var tydligen ingen cyniker, förstod Bolle nu, men en känslomänniska och en stämningsmänniska på ständigt upprepad vilsegång på livets stig. Nu ska du berätta hur du har haft det, sa fadern nästan lika vänligt. Om en stund kommer Egon också hem. Han gick bara ut på stan ett slag. Byt om nu bägge 2 och kom sedan in. Mor, du ordnar väl med mat och dryck? Det kan du skriva upp, ropade modern glädjegråtande ifrån köket. Egon är tydligen vita fåret, tänkte Bolle. Den vackra systern syntes inte till. Nej, så sant. Hon var ju förlovad vid förra hemkomsten. Då var hon väl gift nu då, bodde på annat håll med sin man. Naturligtvis kände sig Bolle lite på sidan om det hela, men å andra sidan var han van vid insyn i rätt underliga ting och förhållande, så han fann sig väl till rätta i sin roll som medföljande betraktare av den förlorade sonens hemkomst. Odågan hade nog rätt. Den var nog en ganska vanlig högt i det här i en hel del borgerliga familjer. Förlorade hemmasöner på luffen var något han ofta mötte. Men denne var den första som han hade följt hem. Det hade han alltid dragit sig för, men nu stod han här iför ett ombyte och ett par tofflor som tillhör en förlorad sons fader. Och jo, det kändes nog rätt undligt ändå. Sen de blivit presentabla för salongen bjöds de in där och satt snart i varsin länstol. Och det här är din kamrat, sade fadern. Vad heter kamraten? Bolle, sa Bolle. Kristoffer Bolle. Och ni går kanske också hem ibland till era gamla föräldrar, liksom Holger här. Ja, sade Bolle. Det ligger inte så till för mig med hemmet så att lever föräldrarna? Nej, de är borta. Eller har gått bort, som det heter. Jag känner bara välkommen här, liksom Holger. Ett intensivt fräsande från fläsk, gödd kalv och andra tillredelser hördes från köket. Och Bolle svalde medan han tyst bugade tack för välkomstorden. Och du Holger, du stannar väl en liten tid nu igen så vi får ha dig och rå om dig. Faderns stämma åkte plötsligt upp i ett halvbröstet läge. I sentimental falsett som på något sätt lät som en avlägsen vissla. Detta verkade liksom en signal på modern som i sina beskäftiga, kärleksfulla bestyr slets mellan köket och den hemkomne sonen. Hon kom gråtande in i rummet och föll in i något som för Bolle lät som hundaktig klagan. Familjen tjöt. Han satt hemma hos tjutande familjen. Då brast också den förlorade sonens bristfälliga tårdamma. Jag måste gå, sa Bolle, som plötsligt kände sig opassande och utanför. Jag ska be att få mina kläder igen och jag ber om ursäkt att jag trängt mig på så här. Och nej, nej, inte gå, inte alls. Grät modern. Ta det inte så. Vi förstår att det måste vara hemskt ovant för er med såna här scener. Det är bara det att när man inte är med i det från början så tycker man att det är hemskt. Jag vet det själv, grät hon. Och nu ska vi sluta med att gråta. Vi ska vara glada istället, vet jag. Vet du, i livet, Holger. Och fadern, som plötsligt tagit struptag på sin känslosamhet och med viljans hjälp ställt den i hörnet, han sa: Ni har rätt, herr Bolle, men det rinner över ibland för oss. Sitt nu ner, vi ska strax äta. Bolle satte sig igen. Men det kunde inte hjälpas att Bolle ändå kände sig som en tölp. Han ångrade djupt att han låter sig ryckas med av en odåga som inte drog sig för att på detta sätt spela på skojapipa för sina egna föräldrar. Så fort de ätit smeten, så snabbt som möjligt och så hövligt som det gick från denna opassande skämta och hans stackars föräldrar. Det var nu hans sentimentalitet.
När luffaren bad om tillfälligt arbete fick han ofta ett sådant som ingen annan ville ha. Sådant som ortsfolket själv skydde emedan det på ett eller annat sätt kände till och hade blivit brända av det. Ofta var det omöjliga beting eller ackordsarbeten på vilka man inte ens hann känna ifatt födan. Bolle hade mer än en gång blivit skamligt bedragen på sådana arbeten. Särskilt mindes han en gång i en handelsträdgård nära Hallandsåsen. Herrn på stället, trädgårdsdirektören, visste den gången så väl vad slag. För den konsten betalar jag 8 kronor. Han stannade vid en åker som såg ut som ett tvärstelnat lungmos. På dess yta syntes ingenting annat än ett myller av i basen självavtvinade skälkar. Var och en svarade till en lök som var dold under leran. Det såg inte alls farligt ut och Bolle kalkylerade redan med att på en enda dag kunna rycka upp allt sammans, varenda syltlök. Han kom att bittert ångra sig. Men först sedan han bränt sig 10 gånger grundligare än drängen som haft samma beting året dessförinnan och som nu skadeglatt log. Att en luffare fick bränna sig ännu värre var rätt åt luffaren och alltid till någon tröst för en dräng. Direktören hade sure på att han skulle få löktunnlandet bortlurat till en luffare för 8 kronors arbetslön. Drängen som gått bet på uppgiften året förut hade haft 12. Det var därför som både han och direktören nu log, var och en på sitt sätt. De höll båda för munnen, var på sitt sätt, för att inte brista ut i gapskratt åt luffaren som så fort en arbetslön om 8 kronor per tunnland hade blivit överenskommen, genast hade fallit ner på knä och börjat arbetet. Direktören och drängen. De två hade så olika intressen som gärna tänkas kan. I detta ögonblick var de dock förenade i en gemensamt rävsträck mot luffaren. Knappt hade de hunnit upp till glasgavlarna som lyste höstsolen för en direktören sa: "Nu får han allt virka på med fingrarna fort ifall han ska hinna känna fatt födan den luffarskrotten. Men som du ser, hela syltlöksåken gick bort för 8 kronors arbetslön och det ändå holländsk pärl av den minsta, småplockigaste." Jo, sa drängen. Roligt att se att det finns fler än jag som är idioter. Ja, när man ser någon som är dummare än en själv känner man sig kommen uppöver. Det är det som kallas att vara upprymd. Och både han och direktören skrattade så det skallrade glasgavlarna. Solen kastade speglingar i vatten och rutor. Längs växthusen gick en annan dräng med en höströd piga vid sidan. De bar nyblastade rödbetor, det ena kolfatet efter andra och hällde ner dem i en jordkällare med liggdörrar. Direkt ner i jorden som i ett helvete. När pigan fick höra att en luffare hade lovat ta upp ett tunnland syltlök för 8 kronor satt hon i det nyss tömda kolfatet över magen och skrattade lika våldsamt som de två drängarna. Och ända tills dess direktören sa ifrån om att det fick vara nog med skratt. Men nere på syltlöksåkern stod Bolle. Oupphörligen framåtböjd som en björnbärsgren och spelade med alla fingrarna jorden efter de små lökarna. Som dels bara välde och myllrade som pärlras omkring spaden så fort han slog sönder en koka. Och dels att inklämda i leran likt rader av tänder i jordiga djurkäkar. Han förstod redan allt för väl att det var honom det skämtade om. Medan det hojtande oj 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 jag dör av skratt sprang ut och in genom glasgaveldörrarna mellan högar av kolrot och korgar av stor och glänsande rödlök. Hela handelsträdgården gjorde sig glada timmar vid bara åsynen av den bland myllrande miljoner av smålök bortförvillade luffaren. En hel syltlöksåker för 8 kronor plocklön och styv lera. Ho, ho, ho! Hur kan det komma sig att Gud har skapat en del människor dumma och en del kloka? Bolle hörde inte vad det sa på så långt håll. Men han anade att skrattet från de rödglimmande glasgavlarna gällde honom. Och detta gjorde bara arbetet ännu besvärligare, plockigare och nervösare. När kvällen kom hade han inte hunnit 50-delen av sitt tunnland. Och ändå tyckte han sig vara alldeles förbi. Yr som en trött jordhumla om höstkvällen. Och irrig i själen, lik bara den som stirrat länge i myller och ras. Lik bara den som plockat tättsalt syltlök. Silvervita miljoner i styv lera en höstdag. När kvällen kom lade han sig i handelsträdgårdens egen stora, överstolade täckhalmstack. Sedan först ätit en rova och är på äpplen från det rot och fallfruktshögar slog upp höst i sin höst i skymningen, en del halvruttnande. Pigan gick förbi hans stack, just som månen steg. Hon kastade letande och utmanande blickar upp till Bolle, där han satt inkilad mellan musbon och svalbo, högst i stackens topp. Rakt under takningen så var stolpad runt om stacken likt en jättestor lock över en tott. Månen lyste och pigan malde med ändan och brynte med låren mot varandra där hon gick. För att reta och ägga honom till vad som hon redan svure på skulle bli fåfängt för honom att ens försöka med. Hon visste han satt där uppe i halmstacken inkrypen som en halskrämd hankatt över natten och att han så snart morgonen kom skulle fortsätta med krafsandet i syltlöksåkern nedanför. Nu ville hon bara ha sin lilla njutning i att hetsa upp honom och gick fram och tillbaka längs halmstolen nynnande en visa som dels var ett tecken till de båda trädgårdsträngarna att hålla sig beredda och dels en djävulsk locksång ägnad syltlöksslaven. Att locka en luffare med högspänt gåsbröst och halmlagd skinka och sedan rycka undan och säga fel fläsk för dig, jakta dig så jag inte visslar på kniven var en av de mest raffinerade bland de nakna skötesynderna. Och mot dem måste en luffare alltid vara på sin vakt. Det strömmar lika mycket ond hetta i ett pigbarn som det strömmar god. Den erfarenheten hade minst en luffaren. Han som alltid fick se människorna från sidor som de annars aldrig visade varandra, annat än i lömska och grålfärgade stunder. Bolle förstod i vilket ärende pigan var ute. Därför borrade han sig bara djupare ner i halmstackens topp och stirrade fjärrtaget in i månen genom en fläkspringa i takningen. Månen förnekade sig inte, den var stor och höstgrann, och när den kom lite längre upp bleknade den och blev vit, som hade den bestått av idel märgelgravar. Eller som vore den, jorden själv, sedan den har skalats, ända in på alven. Farväl och jordbruk, försök då om det går. Ni lever i skinnet, i yttersta skinnet av jorden ni alla, som skryter över er bondestam. Ni lever på ett skrapskinn, viskade luffaren för sig själv, när han låg i stacken och väntade på sömnen. Men han kunde inte somna. Hans huvud var fyllt av ett myller, av en myriad, små månar, små silvermånar, som barade kretsade omkring varandra i miljoner, bytte plats, skiftades om, uppfyllde hela tankegreppets universum med en vintergata av små glänsande klot. Det var den holländska pärlöken som hade plockat under dagen. Nu förmälde sig allt klot runt med vartannat i hans plocktröta hjärna och allt blev månar omkring syltlök och syltlökar omkring månen. När pigan nedanför såg att de med sitt nynnande inte kunde locka Bolle ner ur stacken till att få stryk av drängarna gick hon därifrån. Småsvärande över luffare som måtte vara kalla som is. Hon var djupt besviken. Det roligaste hon visste var när karar slog karar så att blodlukten stod tjock. Då kände hon sig rårusig och ville bara lägga sig ner. Benen gick sär av sig själv. Det var fullmåne nu. Hon hade bespetsat sig på ett gott luffarvrål av smärta under käpp och slagjärn. Men hon själv kastades bakåt på några kärvar och tog emot både skrik i öronen och stärke man i underlivet. En luffare fick veta mer om människorna än vad många andra fick veta. Han räknades själv höra till det svaga. Därför fick han ofta lära sig vad det vill säga att träffa människor som känner sig må väl av att se den svage pinas, hunsas, knuffas, slås ner. Bolle låg emellertid och tog mod till sig under natten. Och det beslut han först gjort sig att lämna syltlöksåkern medan tid var hade han återkallat på morgonen. Istället beslöt han att ge alla parter en läxa genom att stanna och skörda färdig varenda lök på åkern. Han fortsatte alltså när morgonen kom samt nästföljande morgnarna. Tredje plockdagen märkte han hur fingerfärdigheten hade ökat till det fenomenala, medan däremot ögonen var trötta av det myckna irrtittandet bland de myllrande miljoner av diminutiva lökar. Även tanken började bli trött och följde inte längre med. Bara då eller då, när honskratten nådde honom uppifrån växthusens glaskavlar, insåg han att dessa skratt hade vissa skäl för sig. Och han började på fjärde dagen böja sig för det faktum att han nu ganska högljutt öppet kallade syltlögsidioten. Ty när han på sjätte dagens kväll äntligen var färdig med sitt beting, kände han att nog inte skulle behövas så värst många syltlökar till för att han skulle bli fullständigt förtrogen med allt vad syltlökar hette. En tigande ensam dag till bland myllret av smålök i den kalla höståken och en natt till i halmstacken omgiven av luffarfientliga trädgårdssträngar som varje kväll hade något ruskigt kuckel för sig med pigan som mellanhetsare. Ja, en dag till vore nog för att han skulle ta till flykten från allt sammans. Men det var äntligen slut så han slapp fly. Han kunde gå om han så ville, sävlig som en bonde ut därifrån och ta upp sin luff igen med den allra lugnaste lodartakten. Härjedals tålamod som det hette. Och detta tack vare att han hållit ut. Dock var sinnet hett och inflammerat av syltlök. Det kunde inte hjälpas. Där stod en stor solros på renen invid åker med holländsk pärl. De senaste två dagarna hade Bolle kommit att arbeta alldeles intill den på samma hörna där den stod. Han hade därvid tyckt att solrosen med sin kuddiga, tunga fröansikte hade böjt sig ner och kontrollerat att luffaren noga tog upp varenda syltlök, även den minsta pärla. En dag hade han kastat en lerkoka i ansiktet på solrosen. Då brast inbildningen för ett ögonblick. Återvände först när solrosen hade slutat gunga förslaget. Men drängarna och pigan, med slaktgillesglansen i blicken, hade också lagt märke till hans ljuskinnesbrott och Bolle väntade bara att få höra deras flatskatt komma rullande mellan glashusen. Jo, det kom också. Var lugn för det. Rullande ut som ur en samling förbrytare på en bisarr skylthörna av bara pelargoner. Rör, krukstaplar och vattentunnor. Månskratten som kom glasen att skallra och Bolles överretade syltlöksnerver att allra. Avbröt slutligen av en beställning som kom och som direktören ropade ut från ett av glashusen. 90 pelargoner till Karsunda blomsterhandel. Och så hämta in blodbok i blodbokslådan så räcker till 5 kransar. Begravning imorgon. Jo, det ska bli. Hörde Bolle strax på de båda drängarna svara. Den ena svarade troligen för pelargonerna och den andra för blodboken. Pigan fick ett tillfälle att komma för sig själv och gjorde sig ärende nära in till Bolle. Hon ukade sig i ett slånsnor nära in till renen där de pärlökar han hade tagit upp under dagen låg i månvita högar på ett underlag av säckar. Men hon vände besviken när hon såg att han ingen notis tog om henne. Han hade, tyckte han, fått nog av henne på kvällarna. Hon sökte efter hans ångestskrik för att ha nog raggiga spjärn för sina lustar. Samma dag på eftermiddagen var all pärlöken upptagen och låg utbredd på säckar längs hela renen på ena sidan av åken. Hela åken var då äntligen genomgången, millimeter för millimeter. Det fanns inte en jordklump så stor som en syltlök utan att det var genomgången och sönderklämd mellan Bolles fingrar. Bolle hörde uppifrån glashusen hur glad direktören var för att ha sluppit ta drängarna och pigan till detta tidsödande arbete. Han befallde nu dessa tre att följa med ner och säcka upp löken medan han själv avlönade luffaren. De gick alla fyra ner till syltlöksåken. Pigan arm i arm med nästan färdig begravningskrans. Hon mitt i allt annat tog på binda av blodbok, silvergranskvistar och röda höstnypon. Bolle stirrade på dem när de kom. De kom som i procession och det var som inte vågade närma sig honom annat än på detta sätt. Nåja, vid det här laget hatade han dem ju. Det var ingenting missta sig på den saken. Bolle visade visserligen inte annat än på ett mycket konstlat och konstig omväg som dock blev hans sätt att få det sagt. Han tänkte också att det skulle ha en adress till den blod- och jämmerlystna pigan. Han gick fram, tog en blastkniv från renen och högg med ett par råa knivhugg ner i solrosen som stod där tyngd av sina egna frömassor och putade övermogen. Färdig att ändå falla med bruten blomnacke. Men Bolle ville skriva något med blastkniven, skriva in sig i minnet hos strängarna som honat honom, hos pigan som hetsat honom, hos direktören som föraktat honom. Han högg därför till på ett eget sätt, på ett sätt som var egen inbildningsknivhugg, mot den som spottade den i ansiktet bara för roskull. Han högg till solrosen så att den föll ihop, ungefär som en knivhuggen människa. Därefter böjde han sig fram över den stupade och skav från skälknacken och framöver ett djupt snitt i det tunnkinnade solroshuvudet och klöv strax därpå med ett par brutala hugg hela dess ansikte. Därefter reste sig Bolle ur sin knästående ställning, lämnade med en snabb rörelse tillbaka blastkniven till direktören. Förlåt att jag inte var framme och bockade med detsamma ni kom, sa Bolle. Jag är på med min lilla privata avslutningsritual här då ni kom, herrar och drängar och piga. Figuren där föreställde nämligen, fortfor Bolle, en syltlöksodlare, jag vill säga min fantasi. Bolle pekade på den massakrerade solrosen. Direktören fattade genast situationen. Det var inte första gången folk blivit amokmän i hans syltlöksodling. Jag förstår vad ni menar, sa han. Så länge har jag odlat syltlök för fabriksinläggning, så det vet jag att det nervdödande tar upp dem. Folk tror att det är som att ta upp potatis eller rovor, men det är det inte. Det har ni nog märkt under tiden ni håller på, antar jag. Ett sådant antagande då. Ni är verkligen psykolog, sa Bolle. En ko gör mer än en kalv. Här har ni era 8 kronor, sa direktören. Tack, sa Bolle. 1000 tack. Ja, miljoner tack. Men jag har beslutat att jag ingen ersättning ska ha för det här. Vad säger ni? Ingen betalning? Nej, det kan ändå inte betalas. Låt det stanna vid det här. Låt vara vad det har varit. En mardröm med syltlök. Tror ni mig inte, så försök själv. Ligg ensam och ta upp ett tunnlands inläggningslök i en veckas tid.